Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium ifrån Lukas första kapitel. Ängeln sa till Maria: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Amen. Varsågod och sitt. Adventstidens sista profet är en kvinna. Först kom Zakaria, långt senare ökenpredikanten Johannes, och nu möter vi Maria. De fick alla besök av Gud, och tiden för Guds besök anges med exakthet. I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Zakaria. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering kom Guds ord till Johannes i öknen. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Varför denna exakthet? Om Gud varit på besök så vet man det. Tidpunkten för Guds tilltal, beröring, kallelse blir ett levande minne som inte går att sudda ut. Som Paulus senare skriver: "Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse." Vi råder inte för tidpunkten för Guds besök. Gud kommer oanmäld. Gud är som den oväntade gästen. Men Gud kommer alltid i rätt tid. Det enda vi rår över, det är vårt gensvar på Guds besök. "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt", svarar Maria. Så blir hon inte bara Guds moder utan också trons moder. Ja, vem var egentligen Maria? Hon som av ängeln kallas högt benådad. Hon som av sin släkting hyllas som välsignad mer än andra kvinnor. Hon som av Gud utvaldes att föda Gud till världen. Ja, hon har en märklig släkthistoria när hon träder in på den historiska arenan. Plötsligt så läser vi om flera kontroversiella kvinnor i hennes släkt. Skökan, den prostituerade Rahav, som släppte in de första hebreerna över muren till det förlovade landet. Batseba, en främmande kvinna som blev kung Davids hustru genom hans svek och taktiska mord på Batsebas man. Rut, också det en främling och invandrare. En som inte hörde till de rättrogna och infödda. Vad gör de i stamtavlan för en befriare, en frälsare? Ja, kanske de vill antyda att Gud inte behöver korrekthet när något nytt ska ske. Hon är en tonårsflicka som blir med barn utan att vara gift. Där börjar berättelsen om Maria. En flicka från Mellanöstern som skulle kunna drabbats av offentlig utstötning, skilsmässorättegång, kanske till och med har hon blivit stenad. Maria var på många sätt en vanlig ung tjej. 13-14 år. Hon levde i en liten by långt bort från världens centrum. Och det var egentligen inget i hennes liv som antydde att hon skulle bli en av de mest omtalade människorna i vår historia. Men Gud kommer till henne. Inte för sin rikedom. Inte för hennes makt eller inflytande. Utan för hennes hjärta. Hennes öppenhet och mottaglighet att lyssna och att ta emot. Jag läser i Marias liv en tro som inte lever av bekräftelse. Den kristna tron och Bibelns berättelse rymmer återkommande drag av annorlundahet. En orm som talar till människan i Edens lustgård. En fisk som slukar en olydig profet och spottar ut honom när han ber. En ung kvinna som blir gravid utan att ha haft en man. Ja, vad gör vi av sådana berättelser? Maria var säkert lika förbryllad över ängelns besök som någon annan skulle ha varit. Men utan beräkning, utan försäkring, utan att ha något facit på förhand, så tror hon på det omöjligas möjlighet. Tron är en skatt i mitt inre. Det är inte detsamma som att hon tar allt för givet. Hon har en lång dialog med ängeln. Men jag hittar ingen beräkning hos Maria. Den beräknande tron är alltid steget före. Den älskande tron bär drag av likgiltighet. Det är mer som bonadens hälsning. Gårdagen är förbi. Morgondagen har jag inte. Men idag hjälper Herren. Upptas jag av morgondagen så är det lätt att hamna i bekymmer, beräkning. Vi vet alla vad det innebär. Och för Maria fanns det all anledning till det. Eller kanske ett steg till. Vad kan jag få ut av det här? Vad har jag för det här? Vilken nytta bär det här med sig? Ja, i en kultur där nyttan står i fokus så är det lätt att det också kan bli så i mitt inre. Men Maria flaggar inte med sin tro. Hon berättar inte vitt och brett till dem hon möter om sin upplevelse och möte. Hon väljer begrundan utan beräkning. Att gömma och begrunda i sitt hjärta. Hon gör det vid bebådelsen. Hon gör det också vid födseln. Maria finner glädje i det fördolda. Jesus skulle senare tala om: när du ber, går du in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Motsatsen till det fördolda är det synliga. Ylva Egge, hon skriver: Maria har två ansikten. Ett som är undandraget allas blickar och ett som är alldeles öppet mot världen. Ett som är vänt mot Gud i lovsång och ett som är vänt mot världen i utgivande tjänst. Endast den som är befriad ifrån sig själv kan glömma sig själv. Inom såväl religionen som politikens värld så är en av paradoxerna just den att det ofta varit de tveksamma lite motvilliga. De som inte har sökt uppdraget, som visat sig vara de bästa vägvisarna och ledarna. I Bibeln påminns vi om Mose, Jeremia, Petrus, Timoteus och så vidare. Men så snart det fördolda blir allt mer synligt, hejaklackarna och råden leder allt högre upp, så tappar orden plötsligt sin bäring, mening och innehåll. Maria visar på en tro som bär igenom tvivel och motgångar. Hon visste inte vad som låg framför. Hon förstod inte alla konsekvenser av det där jaet. Men hon litade på Gud. Maria stod kvar vid Jesus hela sitt liv, ända till korset. Hon vet vad smärta och förlust betyder. Men hon förblir trogen. Gud är med också i det svåra. Vi ställs alla inför val där vi inte ser hela bilden. Eller där vi inte kan förutse det som ligger framför. Maria visar att tro inte alltid handlar om att förstå, utan att lita på att Gud vet vägen. Att Gud visar mig rätt. Amen.